Varsågod och sitt. Sedan ska vi gå till Efesierbrevet 5 och fortsätta med våra utläggningar om det kristna äktenskapslivet. Jag läser upp. Läser Efesierbrevet 5 och någonstans. Nu har jag inte skrivit vad det är först. Men vi ska titta på kapitel 5, verserna 28 och 29 idag. Jag läser lite större sammanhang här med männen. Paulus skriver: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Så vi kommer att spendera lite mer tid på att inte ha en jättelång predikan med all info om vad männen ska göra, utan dela upp det i flera predikningar istället. Så här ska vi fortsätta här i del 2 av sann biblisk mandom eller manlighet. Och tala om det. Och det är ett viktigt ämne på grund av allt som sker i våran kultur. Alla avarter av vad som är manligt som existerar överallt. Och där ingen verkar nå igenom det här informationsflödet med Bibelns syn på saken. Det är människor som famlar i mörker. Man försöker komma tillbaka efter hur all den här perverteringen av könen och könsrollerna som har ägt rum genom åren på sistone. Så försöker en del vara konservativa och hitta tillbaka till det som var förlorat. Men de här konservativa är inte kristna. De följer inte Bibeln, eller de tror inte på Bibeln, eller tror sig kanske vara kristna men är det inte, för de följer inte Bibeln. De bara säger att de är konservativa för att de vill ha tillbaka det gamla goda, de gamla fina traditionerna, den gamla goda tiden. De vill tillbaka dit och såg att det var gott för samhället. Men de förstår inte den bibliska grunden till varför det var så förr i tiden. Varför det var gott för samhället. För att man följde Guds ord. Så att de försöker att famla i mörkret. Och det finns såna här på YouTube, så kan man läsa om alfahannar som finns, som har YouTube-kanaler om att de är alfahannar och nu ska vi lära oss att bli alfahannar igen, för nu har männen, vi män i vårat samhälle har blivit fjolliga och ingen respekterar oss, inga kvinnor vill ha oss och vi är betahannar allihop, eller fjollor eller någonting. Så att man ska undervisa, eller det finns män som har YouTube-kanaler som ska undervisa andra män hur de ska bli alfahannar, hur de ska få vilka kvinnor de vill ha och vara framgångsrika och respekterade och vara ledare i samhället. Och det låter skoj, eller det låter lustigt tycker jag, för jag tror att om någon är alfahanne så kan man inte lära sig att bli det. Om man inte är född till det. Det är någonting som vissa är födda med. Det är ingenting man kan lära sig, tror inte jag. Och det är inte heller någonting som är bibliskt. För de här lär ut, eller de säger, de observerar det faktum att om du är en snäll kille så får du inga flickvänner. Du får inga kvinnor, de respekterar dig inte för du är för snäll. Men du ser istället att kvinnor flockas kring elaka, värstingar, kriminella män. Eller sådana som är lite och som behandlar kvinnor illa. För att tydligen så är det någonting som attraherar kvinnor i att bli lite illa behandlade, säger de här männen. Så därför, som del i att bli en alfahanne, så ska du behandla kvinnor illa. Du ska... För annars respekterar hon dig inte. Om du försöker att bara få henne att tycka om dig. Och genom att vara snäll och massa saker, så kommer hon inte att respektera dig. Utan du måste vara lite elak. Och det ska göra att hon blir attraherad av dig istället. Det här är synen som vi ser hos sådana här influencers på internet som lär ut manlighet, som har gått ifrån visserligen den felaktiga synen där män ska vara fjollor och allt för kvinnliga, mesiga. De har sett att det där är fel, men så har de gått till andra sidan och sett att därför måste vi istället, för att vara manliga, så måste vi vara lite elaka. Eller ganska elaka. Vi måste vara hårda och grova. Och behandla kvinnor illa. Behandla våra flickvänner och fruar. Och generellt måste vi sätta ner skåpet och visa vem som bestämmer. Och det gör man genom att man är elak ibland. Eller dum. Och inte respekterar och inte är kärleksfull mot sin fru. De har sina flickvänner som de kastar bort när de är färdiga, och så får de en ny och så gör de så här och behandlar dem dåligt. Och det visar att de vill inte, de ger sig inte hän till någon speciell kvinna som är deras fru. De älskar inte någon. De ger sig inte till dem i äktenskapet. Sedan finns å andra sidan, som vi nämnt, det finns toffelhjältar som lyder sina kvinnor eller sina fruar och på ett felaktigt sätt. Och att många kan ta de här texterna som att männen ska älska sin fru som Kristus älskar församlingen. Det betyder att därför ska jag tjäna henne som en toffelhjälte. Och det är hon som bestämmer vad jag ska göra. Det är hon som säger till mig att jag ska diska och städa. Och jag ska tjäna henne på det sättet. Och att i min akt av kärlek till min fru så ger jag henne också ledarskapet över familjen. Så kärleksfull är jag. Och det måste vi också se, att det där är inte heller vad Bibeln menar. Det är inte heller vad Jesus gjorde. Och som vi såg förra gången, så såg vi att mannen som Kristus leder sin hustru. Kristus leder sin församling med sitt ord. Han har dött för henne för att hon ska bli helig och fläckfri inför honom. Han leder henne och undervisar henne med sitt ord. Han ger henne bud för hennes goda, för att hon ska ledas till helighet. Han leder sin fru, församlingen. Och så ska också mannen leda sin hustru. Inte på ett sånt där elakt, dominerande sätt. Alfahanne sätt. Men på ett bibliskt, kristet, kärleksfullt, Jesuslikt sätt. Så därför är de här sakerna viktiga, så att vi förstår vad Bibeln säger och lägger fram det. Så att det finns en biblisk röst mitt i allt det här. Om vad är egentligen sann manlighet. Sann biblisk manlighet som Gud har menat den till att vara. Och det är att vara som Kristus. som är den sanne människan, den sanne mannen. Det är han som allt detta är en skugga av. Och här i vers 28 börjar vi nu se på utläggningen. Vers 28 säger Paulus: på samma sätt är männen skyldiga att älska sina fruar som sina egna kroppar. För den som älskar sin hustru älskar sig själv. Och det är inte bara här att Paulus säger att du ska låtsas, det här kan hjälpa dig i att älska din fru. Låtsas att din fru är din kropp. Låtsas att din fru är dig själv. Det är inte en låtsaslek, utan det är en faktisk verklighet att en man lämnar sin far och sin mor. Texten som Paulus citerar också längre ner här. En man lämnar sin far och sin mor och håller sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Äktenskapet är en verklig köttsförening mellan en man och hans hustru, som Gud har fogat samman. Jesus säger om skilsmässa att det som Gud har fogat samman kan ingen människa skiljas åt. De är en verklig förening. Både fysiskt och andligt så är de ett kött. Precis lika sant som Guds ord är sant, och det säger att de är ett kött. Och ordet kött talar om fysiska verkligheter. De är ett kött. Så mannen ska inse att hans fru är ett kött med honom, och att hans frus kropp faktiskt är hans egen kropp. Och tvärtom, mannens kropp är hans fru, eller fruns kropp. Båda är ett kött. Det är både en fysisk och andlig förening. Men inte bara andlig, utan också fysisk. För att Gud har sagt att det är så. Det betyder inte att ni har blivit siamesiska tvillingar. Det ser vi klart och tydligt att så inte fallet. Men ni är ändå ett kött. För Gud har sagt att ni är ett kött. Därför måste mannen se sin frus kropp som sin egen, för att den är det. Inte bara låtsas som att den är det för att det kan hjälpa honom pedagogiskt att älska sin fru som sin kropp, utan förstå att det här är hans egen kropp. Hans eget kött och blod. Det säger också Adam till Eva. Hon är kropp av min kropp, ben av mitt ben. Han tackar Gud för sin fru. Och därför ska mannen alltså uttrycka kärlek. Precis som han älskar sin egen kropp. Precis som han tar hand om sin egen kropp. Så ska han se till det goda för sin fru och hennes kropp. Så går Paulus till nästa. Säger: ingen har någonsin hatat sin egen kropp. För att illustrera det här. Om din fru verkligen är din egen kropp, så måste du älska henne som din egen kropp. För ingen hatar sin egen kropp. Det är totalt orimligt att någon hatar sin kropp. Eller skadar den. Eller gör ont med den. Inte tar hand om den. Han lyfter fram det här för att visa hur orimligt det är att behandla sin fru illa. För ingen hatar sin egen kropp. Ingen behandlar sin egen kropp illa. Ingen misshandlar sin egen kropp. Det är hans illustration som han ger för att visa hur orimligt det är. Och förstås så vet vi att det finns folk som skadar sig själva och lever med ångest och självskadebeteenden. Och hatar sina kroppar, plågar sina kroppar är på olika sätt. Här är inte syftet med Paulus att lägga fram en allmän sanning som gäller att det finns verkligen ingen som hatar sin kropp och aldrig skadar den. Det finns folk som gör det, och det vet Paulus från Bibeln också. Han vet att det var demoniskt. Det fanns demoniska personer i Gamla testamentet, Baals profeter, som skar i sig själva för att deras gud inte kom och skickade ner eld över altaret. Det var en del i deras demoniska beteende att de skar i sig själva och förstörde sina kroppar. Så Paulus vet om att det finns sådana undantag. Men det han vill göra är att illustrera att vi vet att det här är orimligt. Det är helt ologiskt att man skulle skada sin egen kropp eller förstöra den. Eller göra sig själv illa. Det är inget som är begripligt. Det är någonting som är sinnessjukt eller demoniskt. Med någon som skadar sin egen kropp. Det är helt orimligt att hata sin egen kropp och skada den. Och på samma sätt skulle det vara helt orimligt för en äkta man att skada och hata sin fru. Mannen ska alltså se sin fru som sin egen kropp och älska den på det sättet. Och inte hata henne, precis som han inte hatar sin egen kropp. Äktenskapet är en enhet mellan mannen och hustrun. En kötslig förening, en kötslig union som ska återspegla och vara en bild av Kristi kärlek till församlingen. Som Kristus älskade församlingen så ska mannen älska sin fru. Församlingen är Kristi kropp och mannens hustru är hans kropp. Hans kött. Om ni undrar över det här ordet, om ni har olika bibelöversättningar, så säger en del, grundtexten säger att det står ingen hatar sitt eget kött. Här talar han förstås om den fysiska kroppen. Och inte om det onda köttet som vi har, som faktiskt ska hata. Den syndiga naturen som vi ska strida emot. Det handlar om den fysiska kroppen som är god, som Gud har gett. Och som vi tar hand om och älskar. Och i förlängningen så är våran fru en annan del av våran kropp som vi också ska älska, ta hand om. Att älska sin fru som sin egen kropp. Långt ifrån vad de här alfamännen säger med att behandla dem illa. Så att de ska respektera dig. Så att de ska underordna sig. De tror på underordning. Precis som man kan göra i många falska religioner också. Tro på att kvinnan ska underordna sig. Det är en biblisk sanning att hon ska underordna sig. Men inte på grund av våld. Inte på grund av hot. Eller på grund av dominans. Eller en sorts slaveri underordning. Den kristna läran, vi som kristna vet, visar att vi kan inte ansluta oss till någon av de här kulturrörelserna som kommer med deras falska och obibliska idéer om manligt och kvinnligt och underordning och överordning och dominans och sånt. Mannen, både kristna och icke-kristna, jag tror att varje äktenskap är från Gud och meningen, oavsett om de är kristna eller inte, så ska de efterlikna Kristus och församlingen. Mannen ska älska sin hustru, hustrun ska underordna sig som Kristus, församlingen underordna sig Kristus. Vi män, vi är kallade till att efterlikna Kristus. Kvinnor är också kallade till att efterlikna Kristus. Vara hans lärjungar och formas till hans avbild. Men äkta män, gifta män, är kallade till att efterlikna Kristus på ett specifikt sätt. Genom att älska sin fru. Ta hand om den och beskydda den. beskydda henne från allt ont. Vilket också ingår i det här med att hon ska föras till helgelse. Hon ska beskyddas från sin egen ondska. För mannen ska hjälpa henne att helgas. Hon ska skyddas från sin synd. Hon ska också skyddas från yttre ondska. Precis som Kristus skyddar församlingen från djävulen. Från ont, från att verkligen kunna bli förstörd. Det går inte. Kristus bygger församlingen och helvetets portar kan inte stå emot den. Och Kristi självuppoffrande kärlek för sin brud, församlingen, är modellen. En kärlek som går i döden för att rädda sin fru, för att rädda sin brud. En kärlek som är beredd att betala det högsta priset. Vi har inte alla kanske förmånen att en dag få dö, hoppa framför en kula eller någonting för våra fruar. Men vi ska leva i att dö för våra fruar varje dag. Som vi ska dö från synden, dö bort från oss själva. Ska vi också göra uppoffringar för våra fruar och dö för våra fruar. För att veta att det här är våran kropp. Med samma omsorg för sin fru som är sin egen kropp. Med samma kärlek som du kanske tar hand om din egen kropp. Ge den mat. Ge den näring. Ge den kärlek. Så ska du också se till din fru och hennes behov. Även om du inte kan känna hennes hunger. Eller känna hennes känslor. Så ska du ändå försöka att se till dem. Se till hur du kan ta hand om de här känslorna. Eller sakerna eller behoven. Mannen bör visa samma kärlek och omsorg för sin fru som för sin egen kropp. John Calvin i hans kommentarer till det här stycket. Han säger: den man som inte älskar sin fru är ett monster. Han är någonting onaturligt. Det är som en onaturlig varelse. Ett monster. Någonting som inte borde finnas till. En man som inte älskar sin fru. Det här sker på många olika sätt. Hur man ska älska sin fru. I vardagen. Genom större och mindre handlingar. Olika beslut man fattar. Ska jag göra det här eller inte? Del kan ta upp moraliska dilemman. Hur är det om Bibeln säger till mig att jag ska älska min nästa som mig själv. Jag ska vända andra kinden till. Och jag får inte. Vad ska jag göra om någon rånar mig och min fru. Och är på väg att döda min fru eller någonting. Om jag hamnar i ett sånt moraliskt dilemma. Ska jag låta någon göra något ont mot min fru. Därför att Bibeln säger att man ska vara pacifistisk. Och vända andra kinden till. Och allt det här. Och de får inte ihop de här sakerna. Och säger att det är ett moraliskt dilemma. Men det är ett helt logiskt svar på den frågan är. Att vem ska du älska mest? Är det kärleksfullt att låta någon främling göra något ont mot den du älskar? Den som Gud har sagt att du ska älska mest av alla. Är det kärleksfullt att bara låta det hända? Är det verkligen det som Bibeln säger med att vända andra kinden till? Och att man inte får försvara de som är svaga. Att man ska låta de som är onda göra vad de vill. Nej. Om man älskar, om Gud har befallt dig och mig att älska våra fruar. som Kristus älskade församlingen på ett särskilt sätt, som våra egna kroppar. Om Gud har sagt det här, då måste du också prioritera henne och hennes liv framför en främling som kommer och attackerar. Och den här främlingens liv, den där främlingen, den onda personen, ska du prioritera mindre än din fru. Hans liv ska du älska mindre än du älskar din fru och hennes liv. Det är logiken. Att det här, de här sakerna som förvrängs också med att man ska vara pacifistisk och bara låta saker ske. Inte försvara dem som är svaga, inte försvara dem som Gud har satt in dig till att ta hand om. Som din uppgift är att försvara de här personerna. Mannen ska skydda sin fru mot våld, mot rån, mot allt som kan ske, mot maktmissbruk. Den här texten som Paulus säger, ingen hatar sin egen kropp utan tar hand om den, den motbevisar också starkt, förbjuder att mannen skulle ha något tillstånd att misshandla sin egen fru eller att använda våld mot henne som en disciplinär metod när hon inte underordnar sig eller sånt som vi ser i att de har i islam. I Koranen säger att mannen får aga sin fru precis som om hon var hans barn, hans olydiga barn, så får mannen också aga sin fru, piska henne med en käpp. Det beskrivs hur många piskrapp man ska ge och allt sånt i islam. De har den här synen som är fel. De har en syn där mannen är överordnad och kvinnan är underordnad, men på ett brutalt sätt, på ett helt annat sätt. Där mannen också förstås får ha fler fruar om han vill, för att det handlar om mannen helt och hållet och handlar inte om att mannen ska älska sin hustru. När det utifrån Bibeln är så otänkbart att någon skulle hata sin egen kropp, hata sin egen fru och slå den. När det är så otänkbart från skriften, så ser vi mannens ansvar att skydda, försvara de som han har under sig. Sin fru i äktenskapet. Många kristna, som sagt, tror på icke-våld, tror inte ens på självförsvar, tror inte ens på att försvara. Tror inte på att utöva våld alls. Man ska älska sin nästa som sig själv. Man ska göra för andra som de vill att de ska göra för en. Och så glömmer de, får de det här till extremer och säger att vi ska inte försvara någon. Om vi ska försvara oss själva kan diskuteras, men ska vi försvara de som är svagare mot andra som attackerar, eller ska vi bara låta andra utöva våld mot andra? Den man ska älska som sitt eget kött, och till och med älska så mycket som Kristus älskade församlingen. Borde det vara så otänkbart med våld i hemmet och hustrumisshandel? Men vad som är märkligt är att det finns så många som är kristna, säger sig vara emot våld och allt sånt. Men de insisterar ändå på att om du är en kvinna och gift med en man och den här mannen slår dig, så får du absolut inte fly därifrån. Du får absolut inte separera, du får absolut inte försöka skydda dig. Och vi som församling ska inte göra någonting för att skydda dig. Vi ska också bara låta det hända. Men de säger att den här kvinnan, jag känner till fall personligen, där det har varit kvinnor som varit misshandlade av sin man och fått höra av en pastor att du ska fortsätta vara med honom, fortsätta bo med honom. fortsätta låta honom slå dig. Det kan bli ett vackert vittnesbörd till slut. Kanske han blir frälst till slut. Ju mer han slår dig, ju mer du förlåter honom. Och tänker inte på att den här kvinnans liv är i fara. Den här kvinnan behöver föras i säkerhet. Vi kan frivilligt göra oss själva till martyrer. Men vi ska inte göra andra till martyrer. Vi ska rädda dem. Vi ska hjälpa dem. Om det förekommer misshandel, om vi får veta någonting om hustrumisshandel i församlingen, så måste vi se att Bibeln förbjuder det tydligt. Om det är en man som säger sig vara kristen och är medlem i församlingen och misshandlar sin fru, så syndar han uppenbart. Han gör inte som hans Gud säger till honom att göra. Han älskar inte sin fru som sin kropp, utan misshandlar, tar inte hand om den och vårdar den. Han syndar och ska utsättas för församlingsdisciplin. Församlingen måste följa principen om barmhärtighet. Skydda de som är svaga. Låt kvinnan separera. Även om vi ser skillnaden mellan skilsmässa och separation. Att när man separerar så handlar det om att man flyttar ifrån och håller sig i säkerhet. Och inte att man skiljer sig och uppbryter äktenskapet. Det här sker för att sätta kvinnan i säkerhet, eller personen som utsätts för våld i säkerhet. Den som misshandlar ska utsättas för församlingsdisciplin. Föras ut ur församlingen eller uteslutas ur församlingen. Det är förstås olagligt i Finland att misshandla sin fru, tror jag, hoppas jag, antar jag. Och ska ju också ställas inför rätta, ta hand om det rent rättsligt. Rättsliga åtgärder så att man följer lagen i landet som finns. Så att vi måste inte göra som många säger och säger att det finns kristna, det är tillåtet inom kristendom att misshandla sin fru. Eller att till och med låta sånt pågå utan att man säger ifrån. Finns de som säger det? Så är det inte. Vi måste visa tydligt vad Bibeln säger om det här och hur vi ska handla när det här sker. Även John MacArthur säger det här. Om det är någon som tror något annat om John MacArthur. En del rykten som folk sprider om John MacArthur. Inte här inne, men på andra ställen. Får också fram principen av detta. Vi går till något annat. Vi får fram principen att det är rätt att älska sig själv. På ett sätt säger Jesus, vi ska förneka oss själva, ta vårat kors, följa honom, hata våra egna liv på det sättet att vi ska dö från synden. Vi ska inte älska våra begär, våran synd och allt sånt. Men vi ska ändå ha en sann kärlek till oss själva och till våra egna kroppar, till våra fysiska kroppar till och med. Vi är inte gnostiker som lär ut och tror att kroppen är ond, att vi är andar som är fångade i en kropp som är ond. Vi ser att Gud har skapat det fysiska, Gud har skapat våra kroppar. Våra kroppar är bra, de har funktioner som Gud har skapat och de existerar. Och det är så här vi är skapade och finns till, och vi har ansvaret att ta hand om våra kroppar och sköta om dem och älska dem. Och till och med, eftersom Guds bud utgår, du ska älska din nästa som dig själv. Det betyder att du måste, det utgår ifrån att i ett normalt fall så älskar man sig själv. På det sättet ska man älska sin nästa, och mannen ska älska sin fru till och med för att hon är hans egen kropp. Vi ska inte göra som katolikerna och slå oss själva med piskor. Som en av de förra påvarna var med i Opus Dei och hade, det visade sig att han hade en piska i sin garderob som han piskade sig med. En piska med glasbitar eller metallbitar i, som han piskade sig med för att liksom döda sitt kött på ett fysiskt sätt. För att straffa sig själv. De tror ju på att man också kan straffa sig själv och bli av med synd på det sättet. Eller som munkar som går med, munkar och nunnor som går med kläder som kliar. Bara för att det ska klia och göra ont och vara obekvämt för dem. För att de bortser ifrån att de ska älska sina kroppar som Gud säger. Det här är demoniskt. Det är som Baalsprofeterna som skär sig. Vi känner till fakirerna i Indien som sitter på spikar och plågar sig själva på olika sätt. Sitter på spikar och glas och går på eld, kol och spikar sig själva i näsan och öronen. Och gör sånt som är plågsamt för att de har någon sorts idé om att man ska plåga sig själv och kroppen är ond. En röd tråd genom falska och demoniska religioner är att det här kroppen som Gud har skapat är egentligen ond. Och att vi är andliga och fångade i den fysiska verkligheten. Vi ska ta hand om våra kroppar. Precis som om du tänker dig en trädgård som är välskött av en trädgårdsmästare. Han tar hand om alla blommor, han river upp alla ogräs. Han klipper buskarna så att de ser fina ut. Han klipper gräset. Han gör allt det som en trädgårdsmästare ska göra och tar väl hand om trädgården. Och varje gång du går förbi en sån trädgård och ser en fin trädgård så tänker du att den här trädgården har någon verkligen älskat och tagit hand om och visat kärlek. Men när du ser en gammal lada som är nedgången och trasig och som ingen har tagit hand om och den är på väg att gå sönder, så ser du att den här ladan vill ingen ha. Den här har inte fått någon kärlek. Ingen tycker om den. Det syns på den att någon älskar den eller inte. På samma sätt behöver vi ta hand om våra kroppar och våra fruar. Och som inte är gifta. Ni som inte är gifta, ta hand om era egna kroppar. Vårda den. Inte hata den. Inte försöka förstöra den. Inte vara missnöjd med den. Men det syns som en kropp är väl älskad och omhändertagen. Sen finns det en överdriven fara med så många som älskar sina kroppar allt för mycket idag. Som överdriver, de höjer sina kroppar till en så hög nivå att de är som avgudar för dem. De ser sina kroppar som viktigare än Gud. Och man kan se på internet en massa folk, både män och kvinnor, som lägger upp sina nakna eller halvnakna kroppar på internet för att man ska beundra dem och avguda dyrka deras muskler och olika kroppsdelar och beundra dem. Och de ställer fram sig själva som att jag ser ut som Zeus eller Poseidon eller någon avgud. Och i princip visar de att de älskar sina kroppar allt för mycket. Medan man ska älska sin kropp får man inte göra det allt för mycket. Så att man gör det mer än Gud och faller i avgudandyrkan. En del kallar gymmet för järntemplet. För dit går man och tillber sin kropp. Och gör en massa underliga övningar. Massa smärtsamma övningar. Och plåga sig själv. För att försöka få en snygg kropp som man vill ha. En del, vi får inte heller älska våra kroppar mer än Gud så att vi är villiga att bryta mot Guds bud för att uppnå kroppslig njutning i våra egna kroppar. Det finns tillåtna njutningar som Gud har skapat som är goda. Det finns också syndiga njutningar, många olika sorters sätt att njuta syndigt, på ett syndigt sätt, på ett sätt som går emot Guds bud, genom otukt eller genom frosseri eller allt för mycket lathet. Medan vi ska ta hand om våra kroppar, sköta dem väl, så får de inte gå över Guds befallningar. Och även ni som är ogifta, även om ni är ogifta, så är ni också gifta med Kristus. Ni är Kristi brud, precis som oss alla. Ni är verkligen gifta i det sanna äktenskapet, i det ultimata äktenskapet med Jesus Kristus. Ni är älskade av Gud, av Kristus. Ni är kallade till att vara i en mycket nära, intim relation med honom. Den intima relationen vi har med Kristus och kommer ha i himlen är mycket mer intim än vad vi kan uppnå på jorden med våra fruar och män. Och Kristi kärlek är också en förebild för att älska, hur man ska älska sig själv och andra. Det är inte bara att vi ska älska fruar, att män ska älska fruar. Fruar ska älska sin nästa som sig själv. Ogifta ska älska sin nästa som sig själv. Alla ska ta Kristus som föredöme för kärlek i allt. I utgivande kärlek. Förstå att din kropp är Kristi kropp. Din kropp är en lem i Kristi kropp. Som Kristus älskar, som du ska ta hand om också. För att den är din egen kropp och än mer för att den är Kristi kropp. Det faktum att våra kroppar inte bara är våra egna kroppar utan Kristi kropp och den helige andes tempel gör det ännu mer högre. Ännu mer viktigt att vi ska ta hand om våra kroppar på rätt sätt. Inte utsätta dem för otukt eller onda saker eller dålig mat eller alla sådana saker. I överdrift. Och Kristus älskar alla sina förlorade får. Om du är ett förlorat får, om du inte är kristen, inte är med i församlingen, ska du veta att det finns förlorade får där ute. Jesus gick ut. Eller han berättade om herden som gick ut för att leta efter sitt borttappade får. Han hade 100 får, 99 får kom in, ett var borta. Och den gode herden som älskar sina får gick ut för att söka det förlorade fåret. Och när han funnit det och tagit tillbaka det blev det stor glädje. Och på samma sätt är det när ett förlorat får omvände sig. En syndare som omvänder sig och blir frälst. Så är det stor glädje i himlen. Du som inte är kristen i ditt miserabla tillstånd. Så är du som ett förlorat får. Insnärjt i törnbuskarna av din egen synd. Helt hopplös. Och fördärvad. Och förlorad. Och borta. Och på väg att gå ett fruktansvärt öde till mötes i helvetets brinnande eld. Men Jesus i sin kärlek till syndare gick han, kom han ner, han gav sig ut. Han lämnade himlen, närvaron hos sin fader, kom ner på jorden för att ge sitt liv för fåren. För att söka och frälsa alla de fåren som var förlorade. Och ge sitt liv för dem. Han är den goda herden som ger sitt liv för fåren. För varje får som är utanför församlingen är ändå en del av församlingen som han älskar. De är som förlorade kroppsdelar som är borta ifrån kroppen. Och Kristus, Jesus, älskar varje individuell lem, varje individuell kroppsdel i sin kropp bland sina utvalda får. Om du hör dessa ord så vet att fåren hör hans röst. Jesus säger, jag är den gode herden och jag kallar fåren till omvändelse. Jag ger mitt liv för fåren. De hör min röst och de följer mig och jag ger mitt liv för dem. Om du hör hans röst, herdens röst idag, så omvänd dig från din synd. Lägg din förtröstan på honom. Förstå och inse att det han gjorde på korset är fullständigt för att rädda dig från din synd. Han tog det straffet som du skulle ta. Han dog döden som du förtjänade för att du skulle bli förlåten. För att du lagligen skulle kunna bli frikänd, för att din böter skulle bli betald. Så tog han det här straffet på dig. Detta är den kärleken som han visade till sin församling, till sina utvalda, till fåren. Om du hör hans röst idag, lyssna på honom, vänd dig till honom, följ honom, tro på honom, förtrösta på honom. Se hans stora kärlek till dig. Om du lyssnar på honom så gäller allt det här för dig. Om du lyssnar och hör evangeliet och tror på det och blir frälst. Om du tror och omvänder dig så gäller Jesu död dig. Så gäller kärleken till församlingen dig. För du är en del av församlingen. Och du ska bli frälst och räddad. Så, du ska komma ihåg det här. Äktenskapets natur ska återspegla detta som en. Vi ska älska våra fruar på det här sättet. Och vilken hög standard vi har på kärlek. Att försöka ge våra liv och älska dem som våra egna kroppar. Betrakta dem och förstå att de verkligen är ett kött med oss. Ni som män, vi som män. Jag uppmanar er och mig själv att följa Kristi föredöme och älska och skydda era fruar. Förstå hur viktigt äktenskapet är som en teater som visar upp evangeliet med de två rollerna, mannen som är Kristus och hustrun som är församlingen. En som har en överordnad roll och en som har en underordnad roll. En bild av evangeliet som kanske kan visa någon icke-troende som har kontakt med er familj. Kan visa att är det så här som kanske evangeliet ser ut. Så här som kärleken mellan Kristus och församlingen ser ut. Det ska vara ett vittnesbörd som speglar och gestaltar Kristus och församlingen. Och alla gifta som ogifta, förstå Kristi kärlek till er själva. Att han dog för er. Att ni är hans kropp som ni ska ta hand om. Ni ska ta hand om era fysiska kroppar och själar. För han har skapat dem och era kroppar är hans kroppar. Ni ska ta hand om varandra som kroppsdelar i Kristi kropp, församlingen. Och också se var och en som Kristi kropp själv. Som en egendom av Kristus själv. Och efterlikna Kristi kärlek i alla era vänskaper och relationer och familjer. Och ni som förlorade omvänd er till Jesus som älskar varje förlorat får, och varje syndare som omvänder sig är älskad av honom. Han dog för dem. Varje kroppsdel, varje förlorat får som är borttappat från hans kropp älskar han och vill ha tillbaka. Så omvänd er till honom. Förstå hans kärlek till er, till oss. I Jesu namn. Amen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig högst av allt för den här stora sanningen. För Jesus Kristus som älskade oss. Som älskade var och en av oss som tillhör hans församling, har dött för oss. Såg inte närvaron hos Gud, jämlikheten med Gud som någonting att roffa åt sig, utan tömde ut sig själv och tog form av en slav och blev lik en människa som vi, blev en människa och var lydig ända till döden på korset. Vilken uppoffring som vi inte kan förstå i våra kalla hjärtan, Herre. Vi kan bara tacka dig. Vi kan bara se våran egen hopplöshet. Hjälp oss att förstå mer och mer av vad du har gjort för oss. Förstå vilka vi själva är och hur oförtjänta vi själva är. Och hur skulle vi då inte älska dem vi älskar, Herre? Eller de som vi är gifta med, eller våra vänner, eller med kristna, Herre. Hjälp oss som män att få nåden att bli lika Kristus på det sättet och älska våra fruar som han älskar församlingen. Ge oss längtan att bli lika honom. Ge oss den längtan igen, Herre. Att verkligen få mer av Kristi likhet på oss på det här sättet. Ha nåd med oss, för vi är dömda att misslyckas. Var nådig mot oss, men hjälp oss och upprätta oss och resa oss upp så att vi kan gå, här. Hjälp våra fruar att ha tålamod med oss och följa sin del av budet och inte bli frustrerade för att vi inte lyckas hålla våran del till 100%. Hjälp dem också, Gud, Herre, och alla som är ogifta att se vad de här texterna säger till dem själva. Och Herre, om du inte har kallat dem till ett liv som ogifta, så förse dem med en äkta hälft också, Gud, som de kan älska på det sättet, Herre. Vi ber för allt detta i Jesu namn. Amen.